Vi ber tillsammans en gång till. Far i himlen, tack för att vi får vara samlade, får fira gudstjänst inför ditt ansikte. Tack för förvissningen att när vi samlas i ditt namn så är du mitt ibland oss. Tack för att du är här för att möta oss. För att beröra våra liv och fylla oss med din frid, din glädje, din frimodighet. Tack för att du är här för att tala med oss. Men också för att vara med oss. Herre, hjälp oss att vi inte glömmer den aspekten av livet tillsammans med dig. Att det inte bara blir en uppgift eller flera som ska utföras, utan att det får bli en gemenskap tillsammans med dig. För oss som individer och för oss som församling. Hjälp oss att odla gemenskapen med dig. Kom och möt oss och visa oss idag vad gemenskap med dig kan innebära. Herre, först och främst, tack för att du är våran far. Hjälp oss idag att kanske få en lite klarare bild av vad det innebär. Och för den som har en sårad fadersbild så ber jag särskilt idag om helande. I Jesu namn. Amen. Gud är vår far. Det är väl kanske ett av de vanligaste temana i Bibeln. Och precis som Agneta var inne på så är det ett tema som inte minst i vår tid för en del människor kan vara problematiskt. Därför att begreppet far är skadat, är sårat. Kanske har man upplevelsen av en far som kom hem full och slogs och levde rövare. Kanske har man erfarenheten av en far som stack och aldrig mer hördes av. Kanske har man ingen erfarenhet alls av en far. Det kan vara många olika upplevelser vi har som relaterar till fadersbegreppet. Jag vill beröra det här lite kort mot slutet av predikan. Så jag hoppas att du som har negativa fadersbilder med dig ändå kan följa med i resonemangen fram till slutet med det löftet. Texten som Agneta läste, den börjar med orden "vid den tiden", sa Jesus. Och rent språkligt sett så är ju det där någonting som binder ihop den text som vi har läst med det som står innan, eller hur? Vid den tiden. Det är en referens till någonting annat som skedde ungefär samtidigt. Och det är ju en mycket god sak att alltid försöka tolka en bibeltext i sitt sammanhang. Man kan säga väldigt mycket konstiga saker om man rycker loss bibelversar och struntar i sammanhanget. Så här ska vi inte göra det misstaget, utan vi ska titta lite på sammanhanget först. För det hjälper oss att förstå den text som vi har läst. Det som händer innan de här verserna, det är att Johannes döparen som sitter i fängelse skickar några av sina lärjungar till Jesus för att fråga om han verkligen var Messias, den som skulle komma. Jesus skickar tillbaka dem med budskapet att berätta för Johannes vad det är ni ser. Berätta om undren, om kraftgärningarna, om glädjebudskapet som predikas. Och när Johannes lärjungar vänder tillbaka med det här beskedet så börjar Jesus en berättelse om Johannes. En predikan om Johannes döparen, om du så vill. Där han berättar att han är förutsagd av profeterna i Gamla testamentet. Han skulle komma och han skulle bereda vägen för Messias. Vidare så går Jesus vidare och håller ett domstal över en del städer i omgivningen. Ganska så stränga ord. Där han pratar om städer som fått se tecken, som fått se under och kraftgärningar utföras, men där ingen ändå velat tro eller omvända sig. Och sen kommer de här orden. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du är himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Tron ges till den som tar emot den som ett barn. Kan vi göra den meningen till tesen för den här predikan som sen ska ledas i bevisning? Tron ges till den som tar emot den som ett barn. Resonemang som Jesus för innan handlar om människor som har ett mera vuxet förhållningssätt till Gud. Och jag tycker att det klingar lite bekant när vi jämför den med den tid som vi själva lever i. Vårt samhälle är präglat av en kunskapskultur, skulle man nog kunna påstå. Vi hyllar kunskapen. Vi hyllar vetenskapen. Och det som rör trons område ses inte sällan på med förakt. Och jag är inte någon motståndare till kunskap. All den kunskap som den vetenskapliga forskningen har försett oss med, det är en stor välsignelse. Men kanske är det så att all denna kunskap ändå utgör en begränsning för oss på samma gång som den är en välsignelse. Jag kan känna det så, jag kan uppleva det så att mitt i all vår kunskap så börjar vi lite grann på att upphöja oss själva lite grann. Vi ser gärna vår generation som den mest högtstående genom hela historien. Vi ser oss som lite finare och lite bättre än de föregående generationerna. Därför att vi vet och kan mest. Den här kulturen, den hyllar prestation och kompetens, inte sällan på bekostnad av relation och gemenskap. Kanske är det så att den här kunskapen har gjort oss uppblåsta. Kanske är det så att vår tids kardinalssynd är högmodet. Vi kan så mycket, vi är så duktiga. Vi är så kompetenta, och det är inte helt utan substans, de där påståendena. Men bara för att du har lagrat på en stor mängd kunskap är du inte automatiskt vis. Det finns en skillnad i de här två begreppen. Där kunskapen kan pluggas in, kan studeras in, kan läras in, men där visheten måste levas in. Och ibland så ser jag företeelser i vårt samhälle som inte alltid är så visa. Hur är det med oss som Guds folk? Hur är det med församlingarna? Är vi präglade av kunskapskulturen på samma sätt som samhället omkring oss? Närmar vi oss Gud med ett vuxet förhållningssätt? Blir tron ett uttryck för någon slags torr rationalism, eller ännu värre, en cynisk skepticism? Eller kommer vi inför Gud som barnet? Med barnets lite naiva tillit, längtan och kärlek. För det är den vägen som jag uppfattar att Jesus pekar ut för oss. Om vi vill finna Gud. Om vi vill få trons gåva. Tron ges till oss när vi söker Gud som barnet söker sin far. Tron är ingenting vi förvärvar med våra prestationer och med vår kompetens och med vår kunskap. Tron är en gåva. Och Jesus uttrycker det så här i texten. Ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Vem är den aktiva parten när det gäller vår tro? Ja, det är Jesus själv, det är Gud själv. Det är han som ger tron till oss när vi söker honom med barnets naiva tillit och längtan. Ett barn, ett mycket litet barn, ett nyfött barn, ett spädbarn kan egentligen inte göra någonting själv. Det är fullständigt beroende av sina föräldrar i allt. Med tiden så växer ju barnet och utvecklas och lär sig att mer och mer stå på egna ben. Men att finna Gud och att leva och vandra med Gud handlar ändå någonstans alltid om att bli kvar i barnaförhållandet med honom. Och i vår tid och i vår kultur så tror jag det här är den stora svårigheten för många människor att finna Gud. Därför att vi envisas med att vara stolta, rationella och kompetenta vuxna. Vi har så svårt att bli ödmjuka inför Gud och bli som barnet. Men ibland så ser jag åtminstone hur Gud i mitt liv nästan tvingar mig in i de situationer där jag måste söka honom utifrån ett barns hjälplöshet. Och någonstans så tror jag att det har varit till nytta för mig. Vad som är viktigt att veta om Gud är att det förhållande som han vill ha till dig, det är att han vill vara din far. Han vill inte vara din chef som delegerar arbetsuppgifter och förlitar sig på att du i din kompetens ska utföra dem på ett bra sätt. Det är inte det förhållande som Gud söker till dig. Han vill inte vara din business partner där ni gör överenskommelser om hur Guds rike ska byggas och fördelar uppgifterna till olika entreprenörer hit och dit. Det är inte en sån relation Gud vill ha med dig. Han vill vara din far. Och då förutsätter det att jag vill vara hans barn. Utan barn, ingen far. Vågar vi säga så? Att närma sig Gud handlar om att bli ödmjuk. Att bli som barnet. Och jag tycker att Jesus har en sån intressant formulering här. När han säger att han tackar fadern för att han har dolt detta för de visa och kloka. Och uppenbarat det för de små. Aktivt gömt evangeliet för de visa och kloka. Så måste man väl förstå den formuleringen. Varför gör han det? Och kanske just för att tydliggöra att det bara är när vi kommer med barnets enkla tillit och längtan som vi kan finna Gud. Det här tror jag är en nyckelpunkt för oss i vår tid. Varje tid har sin kultur och sina förutsättningar att möta Gud. Och vår tid handlar just om att våga lägga ifrån oss all vår kompetens och vår duktighet. Alla våra ambitioner, alla de villkor vi gärna ställer upp för hur livet ska vara. Och bara helt maktlöst lägga våra liv i Guds händer. Bibeln talar om den processen med bilden av att dö. Att dö bort från mig själv. Allt det som bygger min stolthet, min identifikation i mig själv och mina möjligheter. Det får vi lägga ner. Och vi får komma till Gud med barnets naiva tillit och längtan. För Gud vill bara vara vår far. Han har inga andra relationsidéer för oss. När vi konstaterar det så får vi kanske också titta lite grann på vad är det som kännetecknar Guds faderskap. Eller kanske ska vi tala om Guds föräldraskap. Både Agneta och Nickan har berört det här. När Bibeln talar om en Gud som far så kan man ju lätt undra vem är morsan i sammanhanget då. Men jag tror att vi ska se på Gud som förälder. Som den förälder som rymmer både faderligheten och moderligheten. Och jag hör till de gammalmodiga människor som envist hävdar att det finns en skillnad där. En kompletterande skillnad mellan faderskap och moderskap. Jag tänker inte gå in på att försöka definiera den, för då hamnar man lätt i svårigheter. Men jag tror den finns där på ett djupare plan än vad vi kanske alltid ser och förstår. Och det finns en kompletterande funktion i faderskapet och moderskapet som vi mår väldigt bra av. Och allt detta ryms i Gud som ju är upphovet till både faderskapet och moderskapet. Så kanske gör vi bättre i att tala om en Gud som förälder, jag vet inte. Och vad kännetecknar Guds föräldraskap? Ja, man kan säga hur mycket som helst om det, men jag har valt 3 punkter som har blivit väldigt viktiga för mig. Och den första punkten, den handlar om att Gud är den som tillhandahåller vår försörjning, som drar omsorg om oss. Precis som vi konstaterade, det lilla barnet behöver sina föräldrars hjälp med allting. Och Gud är den som tillhandahåller allt det vi behöver. Lite tidigare i Matteus evangeliet i kapitel 6 så för Jesus ett resonemang om hur Gud förser naturen, växter och djur med det de behöver, med mat och med kläder i fullt mått. Och så har vi den klassiska söndagsskoleversen som vi alla lär oss utan till. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Allt det som du behöver, det har Gud lovat att försörja dig med. Ja, han har lovat det så till den milda grad av att ett av de namn han har tagit sig är kopplat just till funktionen som försörjare. På hebreiska, med reservation för uttalet, Jehova Jireh, Herren, vår försörjare. Det är vad Gud heter. Han heter försörjning. Så har han bundit sig själv till att sörja för oss som tror och följer honom. Och låt mig få bli lite personlig och vittna lite grann här en stund. En del av er som följer mig på Facebook har sett en och annan utgjutelse den senaste tiden. Vi har det just nu ärligt talat ganska knapert ekonomiskt. Och ekonomiska svårigheter har jag lärt mig bero på 2 saker. Det kan bero på omständigheter utanför min egen kontroll, och det kan bero på dåliga beslut om mig själv. Och i vårt fall så är det väl en kombination av båda dera. Och jag har känt mig ganska så missmodig och prövad, inte minst den senaste tiden, i just det här, på just det här området. Och jag märker att det sliter väldigt mycket att leva med för lite pengar. Det tröttar, det stressar. Och man blir ofta missmodig. Men mitt i allt det så måste jag bara konstatera att Gud har varit vår försörjare. På de mest märkliga sätt. Jag får berätta om en dag bara ett par veckor sedan. När jag hade skrivit en liten grej på Facebook som jag vet att några läste. Det har jag förstått på reaktionerna. Samma kväll som jag la ut den statusen på Facebook så hör en god vän till Karin, en gammal vän till Karin, min fru, av sig. Och berättar ungefär så här att när jag läste din status på Facebook så ropade jag till Gud och sa: Gud, hjälp dem. Och så hörde jag en stilla röst i mitt sinne som sa: hjälp dem du. Och jag tog ett steg i tro, berättar hon, och nu vill jag swisha 1000 kronor till er. Ja, hon fick mitt swishnummer och hon swishade pengarna. Och så berättar hon dagen efter att hon upptäckte att någon hade swishat 1000 kronor till henne, helt utan synbar anledning. Gud är Jehova Jireh, Herren vår försörjare. Vi går tillbaks några veckor under den här våren. Och åter hade missmodet gripit tag i mig. Man lär sig sent, uppenbarligen. Och jag beklagade mig mycket inför Karin. Men vi kom ändå överens om att be. Vi hade några stora behov som vi verkligen behövde få hjälp med. Bland annat så började det bli akut med nya glasögon för mig. Och vi kom fram till att siffran 10 000, det skulle vi behöva egentligen på en gång. Men finns ju inga sådana marginaler i vår ekonomi just nu. Men vi sa det, okej, vi ber till Gud och så ser vi vad som händer. Så vi bad till Gud om 10 000 kronor. Ja, nu brister min röst när jag berättar det här. Det får ni leva med. Dagen efter när jag är på jobbet så ringer telefonen. Och en god vän till oss berättar att hon har fått en mycket stor summa pengar på ett väldigt oväntat sätt. Och nu vill hon ge 10 000 kronor till oss. Gud är Jehova Jireh, Herren vår försörjare. Alla goda ting är tre. Så jag tar ett tredje exempel. Det hände för några år sedan. När vi en månad var i trångmål. Och jag är på jobbet. Karin är hemma och det ringer på dörren. Utanför står ett par kära syskon i tron. Och räcker fram ett kuvert och säger att Gud har sagt åt oss att ni ska ha det här. Jag kan bjuda in dem och fika. Och så småningom kommer jag hem och vi har en fin stund tillsammans. Och efter att de har gått så öppnar vi kuvertet och där ligger 3 000 kronor. Vilket gott och väl täckte behoven just då. Gud är Jehova Jireh, Herren, vår försörjare. Vi kan lita på Guds omsorg om oss i de svåraste situationerna. Det här gäller ekonomi, det jag kan berätta om nu. Det kan gälla vad som helst. Gud har omsorg om sina barn. Det är den sorts far som han är. Den andra punkten när det gäller Guds faderskap eller Guds föräldraskap, den handlar om fostran. Och det här området är kanske inte lika sockersött att tala om. Fostran är väl inte den roliga aspekten, men alla föräldrar vet att man behöver uppfostra sina barn om de ska lära sig att fungera på ett bra sätt i samspel med andra människor i samhället. Vi som jobbar i skolan, vi vet också lite grann om vad det här kan innebära. Och på samma sätt så är det ju så med Gud och oss. Att om Gud ska vara våran far så behöver han också få fostra oss. Den här tankefiguren, den förutsätter insikten om att vi människor inte är fullkomliga. Och det är ibland lite svårt att ta till sig av. Vad som ytterligare kännetecknar vår kultur rätt så mycket, det är att vi alla har ett behov av att visa upp ett lyckat liv. Det ligger väl lite i konsekvensen av betoningen av kunskap och kompetens. Vi måste visa att vi lyckas. Vi måste kunna prestera någonting som är bra och ser bra ut för att någonstans behålla anseendet. Om det är ett anseende vi inbillar oss att vi behöver ha inför omgivningen eller om det i första hand är, ja, jag vet inte det. Men det är ändå har blivit på många sätt en ganska viktig bit av hur vårt samhälle fungerar. Och då är det ganska svårt med det grundförhållningssättet att ödmjuka sig och ta emot fostran. Vi har våran stolthet i det vi presterar, det vi kan bidra med i samhället. Men att våga ställas öga mot öga med sin hjälplöshet och med sitt beroende av hjälp från andra. Det kan vara väldigt svårt. Men det är en förutsättning om vi ska kunna fostras av Gud. Och jag tycker så mycket om berättelsen i Jeremia bok där han av Gud leds ner till en krukmakares verkstad och får se krukmakaren i arbete vid drejskivan. Han jobbar med en lerklump och ska forma ett lerkärl av den och så går allting sönder. Och vad gör krukmakaren? Och han börjar på nytt. Han samlar ihop lerbitarna på nytt och börjar och gör ett nytt kärl. Och det här är en så bra bild, tycker jag, på Guds fostrande funktion. När det brister för oss, när det går fel och snett, så slänger inte Gud bort oss, utan han börjar om på nytt. Det finns alltid möjlighet till en andra chans. Hur mycket du misslyckas, hur mycket ditt liv har gått sönder, så kommer Gud ändå att samla ihop resterna och börja om och göra någonting nytt. Fostran är inte alltid behagligt. Det kan vara smärtsamt, och ibland så undrar jag om inte det är så att vår fostran till största delen sker i de perioder av livet som är de svåraste. När livet är som mörkast, när livet är som besvärligast med oss. Det är då som Gud formar oss som mest. Det där är ju inget halleluja evangelium att säga så kanske, men jag tror ändå att det är en viktig del i det. Och ska jag kunna närma mig de svåra och jobbiga sakerna i livet, så underlättar det kanske lite grann att jag kan göra det med insikten av att Gud som min far är min försörjare och fortsätter att arbeta med mig oavsett hur mycket jag misslyckas. Någonstans så ger det ändå ett fundament att möta de mörka, de svåra sakerna i livet. För även som ett Guds barn så kan man gå sönder. Påfrestningarna kan bli för stora. Men när Gud får ha sin gång genom det mörka och svåra, så kommer någonting gott ut av det i slutändan. Och jag kan någonstans känna att det är det man lite grann märker. När man möter människor som har de riktigt svåra upplevelserna bakom sig, och när man liksom möts i ett slags igenkännande i det svåra och jobbiga man har möts, där uppstår en djupare gemenskap, en djupare förståelse för varandra. Och jag tror att det beror på att just att det är Gud som har verkat mitt i det mörka och mitt i det svåra. Just därför att vi var hjälplösa. Just därför att vi inte klarade oss själva, utan var beroende av hans ingripande. Den tredje punkten. Nej, jag ska säga det förresten om fostran också. Att målet med Guds fostran, det är ju att vi ska bli lika honom. Precis som människan skapades till Guds avbild, ska den restaureras och återställas så att våra liv kan återspegla Guds härlighet. Så att vi kan som lerkärl rymma Guds härlighet och bära ut den till folket. Och det förutsätter att Gud får forma oss efter sin tanke, efter sin ritning, efter sin förebild. Den tredje punkten i Guds föräldraskap handlar om identifikation och gemenskap. Väldigt mycket av vår uppfattning om vem vi är bottnar i vems vi är. Vår tidiga identifikation sker i förhållande till mamma och pappa och så småningom syskon. Så småningom så blir det fler gemenskaper som vi identifierar oss utifrån. Det kan vara yrke, det kan vara församlingsgemenskap eller någonting annat. Men vår identifikation, vår förståelse av vem vi är, bottnar i mycket i vems vi är. Jag vill minnas, men rätta mig om jag har fel, att det var filosofen Martin Buber som uttryckte det ungefär så här. Att vi blir till som personer i mötet med andra människor, i mötet med varandra och i relationen till varandra. Modern forskning visar, jag vet inte hur pass ense forskarna är, men i alla fall så finns det många forskare som ser de här sambanden, att det lilla barnets anknytning och identifikation med sina föräldrar är så avgörande för hur man utvecklas när man växer upp och blir större. Till exempel så är det så här att om det finns brister i anknytningen till modern under de första levnadsåren, så kan det få sådana konsekvenser som att man blir mer disponibel för psykisk sjukdom när man blir äldre. Det kan få sådana konsekvenser så att man får svårare att relatera till andra människor och svårare att bygga stabila och långsiktiga relationer. Och det är sådana här saker som gör att jag anar att den här anknytningen, den djupa gemenskapen och identifikationen med föräldrarna är så viktig och så avgörande för oss. Och jag är övertygad om att det är så i relationen till Gud också. Jag behöver en anknytning till Gud som min förälder. Jag behöver ha min identifikation i honom. Det är där jag växer till den människa som avbildar och avspeglar honom. Därför tror jag att vi som församlingar behöver få med det perspektivet när vi formar vårt arbete och vår verksamhet. Hur hjälper vi människor i kontakt med vår far i himlen? Hur hjälper vi människor att möta Gud? Och att hitta den här anknytningen till Gud på det personliga planet. Jag tror det är en väldigt viktig roll. Och överhuvudtaget, när vi pratar om Guds föräldraskap, så måste vi också prata om församlingens roll i det föräldraskapet. När vi berättar om, och när jag berättar här om de här, den ekonomiska hjälpen som vi har fått, och tittar tillbaka på det, så kan jag någonstans konstatera att aldrig en enda gång att vi fått ett kuvert med pengar som varit frankerat och poststämplat i himlen. Inte en enda gång. Varje gång har det varit människor som utgjort Guds försörjarhänder. Och jag tror att den insikten, den utgör också en kallelse för Guds församling. Att vara hans försörjarhänder till människor i behov. Att fostras, det är ju någonstans att slipas till en viss form. Och jag tror att det är Ordspråksboken som uttrycker det så här, att järn ger skärpa åt järn. På samma sätt fostrar den ena, eller skärper den ena människan den andra. Ungefär så står det. Och precis det är också lite grann församlingens funktion. Mitt i den gemenskap som vi är, där vi har omsorg om varandra och där vi älskar varandra, så fostrar vi också varandra. Vi skärper varandra. Det är en del av gemenskapens funktion. Och vi får vara Guds fostrande armar för varandra. Och när vi pratar om identifikation och gemenskap, samma sak där. Det är sällan vi ser Gud, möter Gud i fysisk person. Men vi får vara Guds gemenskapsarmar som innesluter människorna vi möter i Guds familj. Församlingen har en avgörande roll i Guds föräldraskap. Just som händer, som armar, som fötter för Guds föräldrautövande. Och jag tror att den tankegången, den förståelsen behöver få prägla vårt arbete med att utveckla församlingens sätt att vara församling, att vara kyrka. Vi ska strax avsluta här, men jag vill, precis som jag lovade i början, stanna upp lite grann inför de svårigheter som kan finnas med själva fadersbegreppet. Eller föräldrabegreppet också, för det är ju inte alla mödrar heller som lyckas jättebra i uppgiften. Jag tror att det finns tre saker att ta till sig av, eller det finns säkert flera, men jag har i alla fall tagit med tre saker att ta till sig av om man har en sårad eller skadad faders- eller föräldrabild med sig. Och om man upplever att det blir svårt att relatera till Gud genom talet om Gud som våran far. Och för det första så tror jag att det är väldigt viktigt att förstå att våra mänskliga föräldrar är inte modellen för hur Guds faderskap ser ut och fungerar. Våra mänskliga föräldrar är inte modellen för hur Guds föräldraskap fungerar. Det är tvärtom. Det är Gud som är modellen som förebildar varje gott mänskligt föräldraskap. Och ingenstans blir det lika tydligt som i Jesus. Det är Jesus som är modellen för vilken far Gud är. Det är Jesus som visar oss hur den Gud är. Och förstår jag det så kan jag kanske också lättare acceptera att vi människor, vi misslyckas ibland. Vi når inte dit vi kanske vill eller vi hade avsikten. Men Gud, han är förälder på ett fullkomligare plan. Det andra som jag tror att kan vara bra att ta till sig av, det är att vi pratar om Gud som förälder mycket utifrån ett bildligt förhållningssätt, bildligt sätt att se på Gud. Och det finns många alternativa bilder att närma sig Gud på om den här föräldrabilden är för svår att använda. Bibeln är full av bilder som beskriver Gud och vem han är. Så sök efter de bilderna i skriften som du kan relatera till. Som gör Gud begriplig för dig. Jag själv har haft en mycket stor glädje av att studera Hosea bok. Där profeten Hosea framställer Gud som den bedragne äkta mannen. Som hela tiden fortsätter att älska sin notoriskt otrogna hustru. Den bilden har varit väldigt stark för mig i mitt sätt att relatera till Gud. Kanske kan den vara en hjälp för flera. Och räcker inte den bilden så finns det gott om andra. Sök bilderna av Gud som du kan relatera till. Och för det tredje, hur sargat din faders bild än är, så kan den helas. Gud är mäktig att upprätta en förståelse för ett sant och gott föräldraskap hos vem som helst. Det är min absoluta tro och förvissning. Kanske krävs det en tidsvandring för att komma dit. Förmodligen är det oftast så. Men det finns i slutändan en möjlighet att kunna relatera till Gud som en fantastisk far, en fantastisk förälder. Även med en förstörd föräldrabild. Amen. Än en gång, far, tack för att du är just far till oss. Tack för att du är pappa. Den som försörjer, den som fostrar och den vi kan identifiera oss med och finna en gemenskap i livet tillsammans med, Herre. Herre, jag ber särskilt för den som brottas med en trasig föräldrabild. Jag ber om läkedom och helande. Och jag ber att du visar vägen för den personen till dig och till en upprättad föräldraförståelse. Och jag ber att vi alla ska kunna glädjas, vila tryggt i din föräldrar, som barn till dig, Herre. Och jag ber att du ska hjälpa oss att vara ödmjuka nog inför dig, att våga bli som barn. Att stiga ner från all vår mänskliga duktighet och kompetens och bara bli barn. I vår längtan efter dig, i vår tillit till dig, i vår kärlek till dig. I Jesu namn. Amen.